بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دي فتشترت قيانا كتاب نور الاقتباس آب إمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة دي قيانا ان حديث فرون بروفيتا عليه الصلاة والسلام ده han säger till Ibn Abbas, han ger Ibn Abbas radiyallahu anhuma dessa väldigt vackra råd som vi går igenom mening för mening. Och vi idag kommer att försöka gå igenom de sista orden i hadithen och avsluta boken inshallah ta'ala. Och vi talade förra veckan om tålamod, minns ni det? Och vi sa att tålamod i det man ogillar är bättre. Och vi sa att muslimen har inte fått någon bättre gåva än tålamod. Kommer ni ihåg det? Det är hadithen i Sahih Bukhari att ingen har fått en bättre eller större gåva efter en islam än att Allah har väglett personen till tålamod. Och vi sa att man som muslim ska ha tålamod i tre saker. Är det någon som minns dessa tre saker som en kort påminnelse? Tålamod är i tre saker som vi bemöter i våran vardag. Vilka tre saker? Precis. Tålamod i att lyda Allah. Och tålamod i att inte synda. Och tålamod i att acceptera och stå ut med livets motgångar. De här tre yani punkterna är viktiga. För vi står i våran vardag inför påbud, inför förbud, vi står inför motgångar. Och det gäller att man är tålmodig. För är man inte tålmodig så kommer man inte nå sitt mål. Man kommer inte orka att lyda Allah livet ut. Man kommer inte orka hålla sig borta från haram livet ut. Och man kommer inte orka ha tålamod med livets motgångar. Så tålamod är otroligt viktigt. Och därför nämnde vi ju att Allah Azza wa Jalla i Koranen beskriver de som får träda in i paradiset. När de välkomnas av änglarna vid portarna till paradiset. Med att änglarna just säger till dem, träd in i paradiset på grund av det tålamod ni hade. Så tålamodet i dunya, i detta liv, är otroligt viktigt. Och sen säger profeten alaihi salatu wassalam, وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. Vet att seger kommer med tålamod. Eller med tålamod kommer seger. Och han nämner här, författaren, jag kommer förkorta ganska mycket idag. Han nämner att vi människor utkämpar två sorters strider. Den yttre striden, den fysiska striden. Och den själsliga, den inre striden. Och ingen av dessa strider går att vinna förutom med tålamod. Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, då han talar om den yttre striden mot våran fiende, så säger Allah subhanahu wa ta'ala i flera verser att man måste ha tålamod. Till exempel så säger Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu. Om ni möter en skara, en armé, så ska ni vara stadfasta. Ni ska var starka. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Och minns Allah mycket, så kanske ni kommer, eller ni kommer att få framgång. فَثْبُتُوا, yani stå fast, betyder här, var tålmodiga. Spring inte iväg, yani kämpa, och möt eran fiende. Och Allah nämner också i andra verser, just det här med tålamod. Att med seger, eller med tålamod så kommer seger. Bela in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5000 min al malaika. Allah nämner i surat Ala Imran att om vi är tålmodiga och står fast och fruktar honom, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att stärka oss, eller denna vers refererar till sahaba, kommer Allah stärka dem med 5000 änglar. Men vad? På villkoret av att de är tålmodiga. Så det här är den yttre kampen. Och det här tror jag alla förstår sig på. Ett land som vill invadera ett annat land eller övervinna ett annat land. Det är väldigt svårt att göra sånt på minuter. Det kräver en strategi, det kräver planering, det kräver mycket uppoffringar och så vidare. Det kräver tålamod. Om man är på slagfältet, det kräver tålamod och så vidare. Sen talar han om den viktigaste kampen. Den viktigaste jihad, och det är den inre jihad. Och författaren säger att när det beträffar den inre kampen så är det att man strider mot sin nefs och sin hawa. Man kämpar mot sina lustar och sina begär. Och han säger att det här är den största jihad. För att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Wal mujahidu man jahada fillah." Och den sanna krigaren är den som strider för Allah. Och i vissa hadither: "Man jahada nafsahu fi ta'atillah." Den som kämpar med sig själv i att lyda Allah. Och dessa hadither är autentiska. För jag har hört vissa säga att det finns ingen jihad nafs. Jihad nafs är inte viktigt. Att kämpa med sig själv, det är inte viktigt. Och det här är falskt. Utan det är den största jihad, den viktigaste jihad. Att kämpa mot shaitan, kämpa mot att vilja synda, kämpa mot att följa sina lustar och begär mot det som Allah har förbjudit. En man frågade sahabin Abdullah bin Umar eller Amr om al-jihad. Och då så sa han: börja med dig själv och kämpa med dig själv. Börja med dig själv och yani typ attackera dig själv. Men han börjar här med säger att den riktiga kampen börjar inombords. Och det här är jätteviktigt. Han talar också Ibn Qayyim i hans bok Zad al-Ma'ad. Då han talar om al-jihad. Och han nämner att det är ungefär 15 olika nivåer. Många hör ordet jihad, de tänker på svärd och kulsprutor och hit och dit. Nej, den största jihad är just att kämpa med sig själv i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn Qayyim säger att om vi inte klarar av att övervinna den inre fienden inombords, den dagliga kampen, hur ska vi då kunna vinna mot den yttre fienden? Eller hur? Om vi inte ens kan gå upp, kämpa med oss själva, att gå upp och be salat al-fajr. Hur ska vi kunna vinna mot den yttre fienden? Allah har lovat seger, men till vem? Om vi är mu'minun. Allah har lovat att seger är skriven för de troende. Men vilka är de troende? Är det de som bara påstår att de är troende? Eller är det de som lever upp till att vara troende? Och att vara troende, sant troende, är att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och det kräver uppoffringar. Och det kräver tålamod. Och det kräver att man kämpar med sig själv i den här vardagliga kampen. Att gå upp och be fajr. Hålla sig, be sina salah i tid. Att som kvinna täcka sig korrekt. Att som muslimsk man och kvinna hålla sig borta från el haram i detta samhälle. Inte lyssna på haram, inte kolla på haram. Inte ha haram förhållande. Det kräver tålamod. Vi talar inte här om att du ska lyckas en dag eller två dagar eller en månad. Utan du ska göra detta vardagligen, livet ut. Och wallahi, det kräver tålamod. Och därför, om du ser en person som lyder Allah, han är from, fruktar Allah subhanahu wa ta'ala och praktiserar islam varje dag, år efter år, och håller sig stabil på att följa sunna. Wallahi, det är en person som jag tror i dessa tider klassas från al-awliya. Det är de som står Allah nära. För vi lever i den sista tiden. Och profeten Al-Islam har nämnt att i den sista tiden kommer det vara svårt att hålla fast vid sin religion. Det kommer komma så mycket prövningar att det är som att hålla i glödande kol. Den som håller fast i den sanna islam. Och det gäller att man kämpar. Wallahi. Islam, som vi sa, det är inte bara någonting kortsiktigt. Det är inte någonting man gör över en säsong, över en vecka, under ramadan. Utan det är någonting som man ska ha som en levnadsstil. Man ska leva efter livet ut tills den dagen man möter sin skapare. Då Abu Bakr radiyallahu anhu var på dödsbädden och skulle lämna eftermakten till Umar, så gav han honom flera råd. Och ett av de råd som han gav till Umar, det var att det första jag varnar dig för, eller den första fienden jag varnar dig för, det är den som är inne i dig. Ja, det är den som är inne i dig. Vi människor, vi har olika distraktioner. Det är saker som försöker att få oss bort från sanningen. Distrahera oss från sanningen. Och den största, det är vem? Det är Shaitan. Okay. Men vi har också den här ondskan inom oss själva. Och det här har ju nämnts i profetens khutba till Hajar radiyallahu anhu, då han brukade säga wa na'udu billahi min shururi anfusina, och vi söker skydd från ondskan inom oss själva. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su, som Allah nämner i surat Yusuf. Och det här är att man ibland intalar sig själv till att synda, eller man vill synda eller göra haram, svaghet som kan finnas i människan. Och då gäller det att man kämpar emot. Okej? Och det här är den inre jihad. Man vill synda, man vill göra haram, men man dras åt att göra haram. Man pallar inte göra det som är wajib. Då måste man kämpa emot och stå emot den här inre fienden. Han säger att den här jihad kräver också tålamod. Så att den som kämpar med att, yani, mot ondskan inom sig själv, sina lustar och shaitan, kommer till slutändan att vinna. Men den som tappar hoppet och inte har tålamod med detta kommer att övervinnas, kommer att krossas och kommer att tas till fånga. Och kommer att bli en förnedrad fånge i Satans grepp. Så även den här inre kampen kräver också tålamod. Och det talade vi om förra veckan. Du kommer wallahi ingenstans utan tålamod. Och tålamod, som vi sa, är också någonting man lär sig. Man tränar upp sitt tålamod. Genom att genomgå prövningar i livet. Genom att be Allah om hjälp. Så kommer Allah azza wa jalla, inshallah ta'ala, att stärka ens tålamod. Och vad som också bevisar på att kunna behärska sig själv, kontrollera sig själv, motstå sina frestelser och lustar, att det är den sanna styrkan. Vad som bevisar det är den kända hadithen där profeten alaihi salatu wasalam sa att den starke är inte den som kan brotta ner folk, utan den starke är vem? Den som kan kontrollera sig när han blir arg. Det här är den sanna starka människan. En person, mashallah, kan vara 150 kilo tung, lyfta flera hundra kilo i bänkpress och kunna kasta folk till höger och vänster. Men om han inte kan kontrollera sig när han blir arg, tappar greppet, tappar självbehärskning, vad är det då för styrka han besitter? Eller hur? Så den sanna styrkan är att kunna kontrollera sig själv. Det är den sanna styrkan. Och han nämner här att man, Ibn Rajab säger här att man sa till vissa människor att det finns de som kan gå på vatten. Det finns en person som kan gå på vatten. Och då så sa han att den, och då svarade man till den här personen att den som Allah subhanahu wa ta'ala ger kraften att kunna trotsa sina lustar är starkare än den som går på vatten. Ja, det här är wow. Att kunna kontrollera sig själv, självbehärska sig själv, är någonting som är lätt att sitta här och prata om. Men det är någonting som vi alla vet i vår vardag att det är svårt. Eller hur? Att efterleva. Må alla stärka oss. Och må alla skydda oss från ondskan inom oss själva. Ja. En fråga. När det kommer till tålamod. Vi nämnde tålamod i tre kategorier. Tålamod i att lyda Allah, tålamod i att inte synda och tålamod i att motstå eller att kunna liksom utstå livets motgångar. De prövningar man drabbas av, att inte tappa hoppet, inte ifrågasätta Allah på ett negativt sätt. Här diskuterar författaren en fråga. Vilket av dessa tålamod är störst? Om vi lägger ihop tålamod i att lyda Allah och inte synda och tålamod i att utstå livets prövningar. Vilken av dessa tålamod är störst? Svårast, bäst, mäktigast? De att lyda alla och inte synda? Nej, det är det han säger. Att det här tålamodet är starkare. Och han citerar Maimon ibn Mihran som sa att det finns två sorters tålamod. Tålamod i att utstå livets motgångar, vilket är någonting bra. Men det som är bättre är tålamod i att inte synda. Och Sa'id ibn Jubayr sa också att det finns två sorters tålamod. Det ena är tålamod i att hålla sig borta från det Allah har gjort haram. Och att göra de plikter Allah har ålagt oss att göra. Och det här är den bästa tålamod. Och den andra formen av tålamod är tålamod i motgången. Här kommer också en fråga. Hur kommer det sig att det tålamodet blir bättre? Då säger vissa lärda argumentet. För att tålamod i motgångar, det är motvilligt. Alltså du måste, vare sig du vill eller inte. Du till exempel, du köper en villa, villan brinner upp. Den är inte försäkrad, du förlorar, vet jag, hela ditt livs investering. Du har inget annat val än att vara tålmodig. Är du tålmodig eller inte tålmodig, villan kommer inte tillbaka. Eller hur? Ja? Men när du står framför haram, du har valet. Du kan välja att göra haram och du kan måste att göra haram. Men att du då väljer att avstå, där är det sanna tålamodet och där är den sanna styrkan. Att det är på fritt val. Sen så säger profeten a.s.w. till Ibn Abbas och vet att efter bekymmer kommer lättnad. Efter bekymmer kommer lättnad. Och sen säger han efter svårigheter kommer lättare tider. Den är avstängd, kan jag säga till honom. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen att det är han som sänder ner regnet efter det att folket tappat hoppet. Och det är han som sprider sin rahma, det vill säga regnet. Så Allah subhanahu wa ta'ala efter bekymmer underlättar för människan. Och han nämner här många exempel på hur Allah subhanahu wa ta'ala räddade folk från bekymmer, svårigheter, klämda situationer och underlättade för dem. Och om man kollar i Koranens berättelser, Allah azza wa jall talar ju om 25 profeter i Koranen, eller hur? Och han nämner här till exempel Nuh alayhi salatu wasalam. Kämpade med sitt folk i 950 år, kallade dem till islam. Han blev förlöjligad. Och de gjorde narr av honom och vägrade tro på honom. Och han var tålmodig. Han genomgick svåra tider. 950 år av motstånd för Allahs skull. Och folket envisades med att trotsa honom och att fortsätta dyrka sina statyer. Men vad hände efter denna svåra period? Det kom lättnad. Efter det att hans ark, hans skepp hade strandat, så kom bättre tider. Eller hur? Han nämner också hur Allah subhanahu wa ta'ala räddade Ibrahim från elden. Ibrahim a.s. stod inför den här stora prövningen. Att hela hans folk ville bränna honom levande. Subhanallah. Men vad sa Allah azza wa jalla till elden? Att du ska vara kall och fridfull. Bekväm. Allah räddade honom. Trots att han hade alla odds emot sig. Alla människor emot sig. Så räddade Allah subhanahu wa ta'ala honom. En till prövning som Ibrahim också fick genomgå, som kanske nästan är större än den. Och det är då Allah subhanahu wa ta'ala beordrade honom att slakta sin son. Att slakta Ismail, offra honom. Skära halsen av sin egen son. För att testa Ibrahims kärlek. Och han var beredd att göra det. Tänk dig vilken situation han var i. Men Allah subhanahu wa ta'ala yani underlättade för honom. Och istället fick han slakta ett får eller lamm som han hade. Också berättelsen om Mosa. Då han kastades i den här i floden, i Nilen. Hur han sen växte upp hemma hos Firaun. Hur hans moder genomgick den här svåra tiden av att mista sin son. Eller vara utan sin son, trodde hon förlorat honom. Och sen hur Allah underlättade och återförenade mellan dem på det mest otroliga sätt. Hur Mosa stod inför havet med Ben Israel utan vapen och ser Firauns armé komma ridandes med vapen och Allah subhanahu wa ta'ala öppnar havet för honom. Eller hur? Subhanallah. Kolla hur Allah azza wa jalla underlättar och ger seger till de troende. Och han säger också berättelsen om Jonas, Jakob, Ayub, Josef, alihimussalat wassalam. Och Allah nämner också i Koranen berättelsen om Muhammed alaihissalam och hans sahaba. Hur Allah subhanahu wa ta'ala räddade honom från dessa motgångar så många gånger. Berättelsen om grottan. Då profeten alaihissalam var i grottan med Abu Bakr på väg till Medina. Allah skyddade honom på det mest mirakulösa sättet. Hur Allah azza wa jalla gav muslimerna seger i Badr, i Uhud, i Khandaq, Hunain. Alla dessa slag. Trots att de i antal vapen var i underläge. Men Allah azza wa jalla gav dem seger. In efter svåra tider kommer lätta tider. Berättelsen också om Aisha radiallahu anha. Då hon blev smutskastad, hennes heder. Falskt anklagad för att ha gjort zina. Vilket tog väldigt hårt på henne. Men subhanallah azza wa jalla rentvådde henne. Och lättade hennes hjärta. Han tog bort dessa falska anklagelser från henne. Och han nämner också de tre som Allah nämner i surat al-Tawbah. De som inte gick ut i jihad och straffades. Hur Allah azza wa jalla sen förlät dem. Och han nämner också hadithen om de tre pojkarna som blev inlåsta i grottan. Svår situation. Men sen Allah azza wa jalla räddade dem från detta. Och han säger att det här berättelser om detta är någonting som yani, genomsyrar hela islam. Hur Allah azza wa jall ger seger till sina awliya och hur han underlättar för dem efter svåra tider. Och det är också en tanke här som jag vill att vi ska ha med oss. Att efter bekymmer kommer lättnad. Efter svåra tider kommer bättre tider. Vi genomgår alla bekymmer, problem, alla testar oss med olika saker. Men inga av dessa bekymmer är eviga. Ibland, vi människor, vi är skapta otåliga. Som Allah har nämnt i Koranen. Allah har skapat människan otålig. Vi tycker om att saker och ting ska gå snabbt. Du är sjuk idag, du vill bli frisk imorgon. Vilket är naturligt. Du är fattig idag, du vill bli rik imorgon. Inte bara rik, du vill bli miljonär imorgon. Eller hur? Du är smal idag, du börjar gymma, du vill ha värsta kroppen imorgon. Eller hur? Och så vidare. Vi vill ha snabba resultat, snabba lösningar. Men när man genomgår en motgång så ska man då veta att inshallah det kommer bättre tider. Man ska inte misströsta och tappa hoppet. Profeten alaihissalam säger i denna hadith att efter svåra tider kommer bättre tider. Innama al-usr yusr. Att efter svåra tider kommer bättre tider. Kommer lättnad. Allah kommer att underlätta. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Att efter yani prövningar eller motgångar så kommer lättnad. Löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah håller sina löften. Fa innamal usr yusr. Innamal usri yusr. Så att efter svåra tider kommer bättre tider. Efter hårda tider kommer lättare tider. Och därför nämner Allah azza wa jalla här i den här versen just att efter svåra tider kommer bättre tider. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner här al-usr i singular eller bestämd form. Och nämner al-yusr goda tider i obestämd form. Och därför säger vissa lärda här att två motgångar eller en lättnad kommer inte övervinnas av två motgångar. Yani efter varje motgång så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta. Och han nämner också Ibn Uthaymin att Allah subhanahu wa ta'ala kan underlätta för en person yani fysiskt. Att en person kanske är sjuk, han blir frisk, han är fattig, han blir rik och så vidare. Men det kan också vara metaforiskt eller det själsliga tillståndet. Att en person genomgår en motgång, en prövning. Och Allah underlättar för personen genom att ge personen styrka och tålamod. För att härda ut och klara av denna prövning. Så att den här underlättnaden kan komma på många olika sätt. Och den kanske inte ens kommer i dunya. Den kanske kommer i akhira. Eller hur? Och vi nämnde ju förra veckan hadithen om mannen som hade det svåraste i dunya. Kommer ni ihåg honom? Mannen som i det här livet Från att Allah skapade jorden tills jorden tog slut fick genomgå de hårdaste och svåraste av prövningar och motgångar. Och jag kan inte ens föreställa mig vad den här mannen har genomgått. När den här mannen bara får doppas i paradiset. När han får en liten smak av Jannah så blir allting bortblåst, bortglömt. Och han säger, wallahi, jag har inte lidit någonting. Eller hur? Så även om han hade de svåraste prövningarna, vad kom efter de prövningarna? Jannah. Det kommer bättre tider. Eller hur? Och den här dunja, den är kort. På domedagen så kommer folk att säga att det känns som jag har levt en dag eller en del av en dag. Och nu vi sitter här, många av er runt 20 år, 30 år. Om ni blickar tillbaka på ert liv så känns det som att det är några dagar. Är det inte så? Och samma sak om ni sitter här när ni är 80 år. Kommer ni också blicka tillbaka som att livet har gått som ett ögonblick. Så som han alla, tålamod. Tålamod. Och det kommer bättre tider inshallah ta'ala i nästa liv. Han säger sen författaren att vi ska avsluta den här boken med att nämna några nyttor som finns med att genomgå motgången. Och vi nämnde några av dessa i förra lektionen. Men i visheten. Varför låter Allah Azza wa Jalla oss muslimer som han älskar genomgå motgångar och prövningar? Varför finns det svält? Varför finns det död? Varför finns det krig? Varför finns det fattigdom? Varför finns det förtryck? Många sådana frågor dyker upp. Och vi sa ju att Allah Azza wa Jalla prövar de han älskar. Och Allah Azza wa Jalla belönar de han älskar. Sätter deras tro på test. Och ibland kan också dessa motgångar vara en konsekvens av vårt egna dåliga beteende. Att vi inte följer Allahs väg. Och då straffas vi helt enkelt. Så han säger här att några av dessa visheter och nyttor som finns i att genomgå motgångar. Han säger är att det suddar bort våra synder. Och det ger oss belöning då vi är tålmodiga med dessa motgångar. Det är första. Att när man prövas så blir man förlåten för synder. Och Rasulullah alaihi salatu wassalam har ju nämnt att en person, en muslim, en troende, som drabbas av en sjukdom, en motgång. Han nämnde till och med ont i huvudet. Eller sticks av en tagg. Ja? Känner bekymmer, oro eller sorg. Så kommer det sudda bort hans synder. Yani, ju större motgång, ju större smärta, ju mer synder blir förlåtna. Men en sån liten sak som att sticka sig på en nål. Du går rör på en buske eller någonting och du blir stucken av en nål, en tagg på busken. Kommer att sudda bort synder. Subhanallah. Och vi är ju wallahi alla i behov av att bli förlåtna. Är det inte så? Så här är den första nyttan. Den andra nyttan är belöning. Att en person som blir sjuk, genomgår en motgång och så vidare, belönas för sitt tålamod. Belönas för att han får denna motgång. Han säger också en till nytta, och det är att en person ska minnas hans synder. Att en person som drabbas av en motgång kanske vänder sig tillbaka till Allah och gör tauba. Och det här är bland de viktigaste punkter. Hur många människor har vi inte sett som är kriminella, som är så långt borta från Allah, som är på fel väg, lever ett liv i kaos. Och de skulle dö i det tillståndet, det skulle vara elden och helvetet. Men subhanallah, Allah ger dem en hård motgång. En riktig tankeställare. Någonting som väcker dem. Och de vänder sig tillbaka till Allah. Personer kanske lever kriminellt, får cancer, ligger sängliggandes och läkarna säger du har en månad kvar att leva. Vad ska han göra med sitt liv? Eller hur? Så han gör tauba. Han säger khalas, nu förstår att det är khalas, det är graven. Och då kanske vissa ser att men stackars människa, han dog, han var ung, stackars människa, han har livet framför sig, bla bla bla. Nej wallahi, det här var bättre för honom. Att han dör ung, sjuk, är bättre än att han lever i 100 år som kriminell och går till helvetet. Eller hur? Vi måste se saker ur ett större perspektiv. Och inte bara se saker ur det världsliga perspektivet. Som att lycka är att leva lyckligt i det här livet bara. Nej, lycka är att komma in i paradiset. Det är det viktigaste. Att räddas från helvetet. Han säger en annan nytta med prövningar är att en person kanske får ett mjukare hjärta. Att dessa motgångar tar bort qaswat al-qalb. Yani det hårda hjärtat som drabbat honom. Och därför så sa vissa av salaf att en person kan bli sjuk. Och han minns sina synder. Och lämnar sina synder. Ja, nu han blir förlåten. Så människan i det här livet drabbas av hårt hjärta. Högmod, synder och liknande. Och sen Allah ödmjukar personen. Och får personen att tänka till. Genom att han får dessa motgångar. Vilket mjukar upp hans hjärta. Och får honom att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan nytta är också att dessa motgångar, yani, och det här ordet inkisar al-abd lillahi azza wa jall wa dhulluhu lah, att en person typ ödmjukar sig för Allah. Och ordet inkisar, att man nästan, vad ska man säga på svenska, man bryter ner sig själv framför Allah, ödmjukar sig själv framför Allah subhanahu wa ta'ala. Det här tillståndet kan vara mer kär till Allah än många yani goda gärningar av dyrkan. Att man ödmjukar sig själv inför Allah subhanahu wa ta'ala. För att en person som lever i välstånd, hälsa, pengar och så vidare kan bli lite högmodig. Kan förundra sig över sig själv, få ett hårt hjärta, komma bort från Allah azza wa jall. Även om han dyrkar Allah väldigt ytligt. Det är inte sann dyrkan. Yani den här att man verkligen är underkastad till Allah, ödmjuk till Allah subhanahu wa ta'ala. Man ödmjukar sig själv och förstår att man är ingenting framför Allah. Att vi är så svaga, så fattiga, så hjälplösa, och det enda vi har, det är det Allah har gett oss och det Allah kommer att ge oss. Så att man ödmjukar sig själv inför Allah subhanahu wa ta'ala. Den känslan och det tillståndet kanske bara kommer genom att man drabbas av en motgång. Och han säger liknande, prövningarna kan också få då en person att vända sig tillbaka till Allah. Vända tillbaka med sitt hjärta till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att ställa sig framför Allahs dörr ödmjukt och be Allah azza wa jall om hjälp. Och det här är bland de största nyttor av motgångar. Och Allah subhanahu wa ta'ala har klandrat de som inte gör det. De som när de drabbas av motgångar, prövningar och straff inte ödmjukar sig för Allah. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ. Och vi straffade dem med olika former av straff. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Men de ödmjukade sig inte för Allah subhanahu wa ta'ala. Och de lydde inte Allah subhanahu wa ta'ala. Men det fanns folk förut som drabbades av motgångar. Som vi sa, Fir'aun. Eller hur? Allah skickade på honom 9 straff. Hårda straff. Men det fick honom inte att ödmjuka sig. Quraysh drabbades av straff, prövningar, fattigdom, torka och liknande. Men det fick de inte att ödmjuka sig. Och det här tycker Allah inte om. Utan den naturliga konsekvensen och reaktionen av att drabbas av en motgång är att man vänder sig till Allah Azza wa Jalla. Han säger också en annan nytta med dessa motgångar. Är att dessa motgångar ger personen smaken av sötman, av det tålamod han får, som han härdar, eller tålamod han kämpar med, och att han är nöjd med denna motgång. Yani när man drabbas av en motgång, man är tålmodig, man är nöjd, man förlitar sig på Allah, man vet att det här är ödet, så känner man en sötma i sitt hjärta. Och den här sötman är en stor, mäktig yani maqam, yani position som muslimen uppnår. Och det här talade vi om tidigare. En annan sak som motgångar också leder människan till är att när man drabbas av svåra motgångar så vänder man sig bort från folk och vänder sig till Allah ensam. Vet du, när vi drabbas av små grejer, vi kanske oftast tänker på materiella lösningar. Men när du drabbas av en riktigt stor motgång det här, folk kan inte hjälpa mig. Du blir, som vi sa, jättesjuk. Alltså, glöm doktor, glöm medicin, glöm... Allah gör mig frisk, eller hur? Du får sann uppriktighet, tillförlit till Allah subhanahu wa ta'ala, att endast Allah kan hjälpa dig. Och det här nämner ju Allah i Koranen, från en mushrikin, att när de själva, de åkallade andra än Allah, men när de var på en båt som var på väg att sjunka, vem vände de sig till? Stod de och ropade på folk, hjälp oss? Nej, det finns ingen annan än Allah. Och det här tillståndet älskar Allah. Att vi, ja, ni lägger all vår fokus på att endast be Allah azza wa jal om hjälp. Så han säger att dessa prövningar, yani yujibu lil abd tahqiq at tawhid bi qalbi. Yani får dig att fullborda din tawhid i ditt hjärta. För sann tawhid är vad? Att endast be Allah om hjälp, endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här blir mer tydligt då man befinner sig i en sån här kläm och svår situation. Och han säger också sen att ju svårare och ju mer intensiva dessa motgångar blir, ju närmare ligger en i segern och tiden för att dessa motgångar ska försvinna. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, hatta idha stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasrun. Att de profeterna kämpade så ihärdigt i att kalla sitt folk till islam tills de tappade hoppet nästan på att folk skulle tro på dem. Ja? Då så säger alla, då kom våran seger. Alltså det har gått väldigt långt. Man nästan känner hopplöshet, kallas. Då kommer segern. Och också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger, tror ni att ni ska få träda in i Jannah? Och att vi inte kommer att pröva er med prövningar som kom till de som levde före er. De drabbades av al-ba'sa wa ad-darra wa zulzilu, yani motgångar, prövningar, hårda situationer, tills sändebuden och de troende sa, mata nasrullah, när kommer Allah seger? Ala inna nasrullahi qarib, är Allah seger inte nära? Yani ibland så tänker man, subhanallah, hur mycket längre kan det gå, hur mycket värre kan det bli? Och då kommer al-faraj, yani Allah azza wa jal underlättar. Och han nämner också just detta från Jakob alaihissalam, att han tappade aldrig hoppet på att få återträffa Josef alaihissalam, trots att de separerades nästan. Vissa lärde sig 40 år. Så Jakob alaihissalam tappade aldrig hoppet på att de skulle återförenas. Idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min ruhillah. Han sa till sina söner, gå och leta efter Josef och hans broder, yani Benjamin, och tappa inte hoppet i Allahs rahma. Det spelar ingen roll hur lång tid det har gått. Allah kommer att återförena oss. Och Allah säger också om Jakob, att han säger då, asallah, kanske Allah kommer att hämta dem alla till mig. Allah kommer att hämta dem alla till mig. Han höll uppe hoppet. Hade en sann tillförlit till Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämner han också en kortfattad sak som indikerade lite på. Och det är att när man genomgår motgångar och de blir riktigt jobbiga, så slutar man, som vi sa, att vända sig till folk, förlita sig på folk, tro på folk, hoppas på folk, utan vänder sig endast till Allah. Och det här är en orsak till att Allah besvarar ens dua. Det är oftast då och i sådana tillstånd problemen försvinner. Ju värre problemen blir, ju mer vänder man sig till Allah, och ju mindre vänder man sig eller förlitar sig på folk och sätter sin fulla tillit till Allah. Och det är i ett sådant tillstånd som Allah besvarar ens dua, och då försvinner problemen. Och han talar sen här om vikten av att ha tillförlit till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är då att inte hoppas, inte bry sig eller tro att folk är de som ska hjälpa dig, utan Allah azza wa jal är den som ska hjälpa dig. Och då, han nämner här att Imam Ahmed brukade då säga detta, att ett tawakkul är att inte gå och hoppas på människor. Hoppas på Allah azza wa jal. Sätt en tillit till Allah azza wa jal. Och han säger att det här fick Imam Ahmed från berättelsen om Ibrahim, då han kastades i elden. Och Jibril kommer till Ibrahim och säger till honom: Alaka haja. Alltså, ska jag hjälpa dig? Och då säger Ibrahim alaihissalam: Amma ilika fala. Från dig vill jag inte ha någonting. Ja, han kastas in i elden. Och här säger Jibril: Vill du ha hjälp? Han säger: Från dig nej. Men från vem? Allah. Och ingen annan. Och han säger att ett tawakkul samt tillfällig till Allah är bland de starkaste faktorer som gör att man får det man söker. Man får det man ber om. För Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen lovat att ta hand om dem som sätter sin tillit till honom. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yani, den som sätter sin tillit för Allah, Allah kommer att ta hand om honom. Allah är tillräcklig för honom. Hasbo, han är tillräcklig. Det är också ett löfte. Och tawakkul till Allah Azza wa Jal är någonting som vi alla borde försöka rannsaka oss själva med. Har vi samt tawakkul till Allah, samt tillit till Allah subhanahu wa ta'ala? Och har man det, subhanallah, kommer underlätta för dig så mycket saker i livet. Att du sätter din tillit till Allah. Allah kommer göra mig frisk. Allah kommer ta hand om mig. Allah kommer försvara mig. Inte folk, inte hit och dit, inte materiella saker. Allah kommer att ta hand om mig. Om du har den här inställningen, så har Allah lovat att han är tillräcklig. Al-Fadail ibn Iyad, en av Salaf, som han citerar, sa här att om du tappar allt hopp i människor, så pass att du inte vill ha någonting från dem, så kommer din skapare att ge dig allt du vill ha. Men når du den nivån att kallas, folk kan inte ge mig någonting, bara Allah, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge dig allt du söker. Han nämner också en till viktig sak. Och det är att när man genomgår stora motgångar, så behöver man kriga mot shaitan. För shaitan kommer att komma till dig och försöka få dig att tappa hoppet, misströsta och bli arg på Allah subhanahu wa ta'ala. Och då behöver man kämpa med sig själv mot dessa dåliga tankar från shaitan. Vilket också kommer att ge belöning. Och Allah azza wa jalla. Och Allah kommer då också att ta bort ens belöning. Så här är också viktigt att när man genomgår motgångar, prövningar, så kommer shaitan att komma till dig och försöka dra nytta av det här tillståndet. Genom vad? Du är sjuk, han kommer till personen och säger: kolla, Allah tycker inte om dig, Allah gjorde dig sjuk. Vilket är fel, det är tvärtom. Allah tycker om dig, Allah gjorde dig sjuk. Ja. Varför gjorde Allah så här? Det här är orättvist. Och såna här dåliga tankar. Och som vi sa, du ska ju tänka totala motsatsen. Det finns en vishet bakom detta. Men då gäller det att man kämpar mot dessa dåliga tankar. Eller hur? Och inte ger efter. Och när man kämpar emot, då får du också belöning för att du kämpar. En annan subhanallah sak som han också nämner här är att om en troende börjar tappa hopp, eller han ber Allah att ta bort denna motgång, men motgången fortsätter och han känner hopplöshet, så vad gör han för någonting? Personen rannsakar då sig själv, att det här måste vara på grund av mig själv. Att om jag varit bra, så skulle min dua besvaras. Och det är också en jätteviktig sak som vi muslimer alltid måste göra. Vi måste vara självkritiska. Vi måste kunna rannsaka oss själva. Att varför besvaras inte min dua? Varför är jag i detta dåliga tillstånd? Vad är det som händer? Det kanske är något fel med mig. Kanske något fel med min dua. Allah kanske inte besvarar min dua på grund av att jag har högmod, jag syndar, jag äter haram, jag gör si och så. Jag kanske inte åkallar honom så som jag borde göra. Och så vidare. Det finns faktorer som gör att ens dua inte besvaras. Så man börjar rannsaka sig själv. Man blir självkritisk. Inte kritisk till Allah, utan kritisk till sig själv. Och det är ett jätteviktigt tillstånd som författaren här säger. Att man alltid ska vara. Att Var självkritisk. Och att rannsaka sig själv är mer kärt till Allah än många andra former av dyrkan, säger han. Det är den här känslan. Det här tillståndet att vara självkritisk. För det gör att personen ödmjukar sig själv inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och han erkänner att han kanske inte är i behov. Eller han är inte berättigad. Och förtjänar inte att hans dua ska bli besvarad. Så han ödmjukar sig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och då åkallar han Allah i ett mycket bättre tillstånd. Och då accepterar hans dua. Och kortfattat här, han nämner här mot slutet just den här hadithen återigen, att profeten alaihissalam nämnde att allt som är skrivet för den troende är bra. Och i andra hadithen, jag förundras över den troendes tillstånd. Om han drabbas av någonting gott så är han tacksam, vilket är bättre för honom. Och om han drabbas av en motgång är han tålmodig, vilket är bättre för honom. Och det här är endast för den troende. Att vi nämnde ju att den troende, yani amruhu kulluhu khair. Om du är en sann mu'min, wallahi, hela ditt liv är bra. Allting som drabbar dig är positivt. Finns ingenting negativt i slutändan. Så länge du har de här två inställningarna. Allah prövar oss med gott och ont. Med det goda, du är tacksam. Du nyttjar Allahs gåvor med det som gör honom nöjd. Och med det onda eller negativa som drabbar dig, är du tålmodig. Vilket i slutändan är bättre för dig. För som vi sa, det suddar bort dina synder. Det ger dig belöning. Det höjer dina nivåer. Det kan ta dig in i paradiset. Och det kan göra dig till en bättre människa. Så det finns egentligen inga dåliga faser. Dåliga år eller månader eller veckor för den troende. Utan allting är i slutändan positivt. Subhanallah. Och det här är endast för vem? El-mu'min. Subhanallah. Och därför citerar han här Umar radiallahu anhu som brukade säga att det spelar ingen roll. Ma ubali asbahtu ala ma uhibbu aw ala ma akrah lianni la adri al-khayr fi ma ahabba aw fi ma akrah. Umar brukade säga, det spelar ingen roll hur min dag börjar eller hur den utvecklas, i det jag tycker om eller det jag ogillar, för jag vet i slutändan inte vad som är bra för mig. Yani, det Allah har skrivit är det som är bra. Vare sig jag tycker om det eller inte, så är det det som är bra. Det är den inställningen man ska ha. Den är, som vi sa, enkel att sitta här teoretiskt att prata om, men någonting man ska försöka implementera i livet. Då har man den här inställningen, så kommer man att vara så mycket mer optimistisk i sitt liv. Att du kan vända på negativa saker och se dem positivt. Att du kan se en sjukdom positivt. Att du kan se fattigdom positivt och så vidare. Ja visst, man blir ledsen, man känner sorg, ilska. Det är naturligt. Men till en viss grad. Och samtidigt kunna blanda det med en positiv känsla. Och har man den inställningen, livet kommer bli så mycket enklare, eller hur? Man fastnar inte i depressionen. För du vet att saker och ting är skrivet. Det som har hänt kan jag inte ändra på. Du fastnar inte heller i rädsla för framtiden. För du vet att det ligger i Allahs händer. Och du vet att Allah har skrivit gott för de troende. Så att du går inte och är rädd för framtiden. Yani, subhanallah, hur islam yani, styr människan mot ett lyckligt liv. Är det inte så? Hur människan lever optimistiskt, lever yani, positivt, subhanallah. Och vi avrundar dagens lektion där och fortsätter inshallah ta'ala med ett nytt ämne nästa vecka. Och wallahu alam, vad det blir för någonting, det får vi se. Men vi avrundar här för idag. Jazakum Allah khairan. Och om någon har någon fråga, så ahlan wa sahlan. Ja. Man ska ha en situation.